babian, eller om det nu var en schimpans, kunde skapa en förmögenhet på aktieaffärer. De flesta kurskamraterna på Handelshögskolan hade väl mest sett det hela som en lek, eller en sport, som gick ut på att fördubbla det studielån som den socialdemokratiska staten hade vänligheten att förse landets alla studenter med, även de som inte hade det ringaste behov. Vid examen kunde man omedelbart betala tillbaks hela studielånet och ändå casha in en minst dubbelt så stor vinst på det av staten tillhandahållna startkapitalet. Men det hade bara varit som ett grupparbete vilket som helst bland alla grupparbeten på Handels. Eller som ett skämt med det socialdemokratiska bidragssverige. Åtminstone hade det varit så på hennes tid. Med den nuvarande kursutvecklingen och prognoserna för framtiden var det fara värt att allt fler studenter på Handels skulle trilla dit på att spela aktiespelet på allvar. Till skillnad från annat spelberoende var risken hanterbar. Såvida man inte började belåna aktierna för att köpa nya och därefter belåna i för många steg. Annars kunde ingen gå under på att ägna dagarna, och i värsta fall nätterna, åt korta aktieaffärer, inte i nuläget. Men det var fantasilöst, själsdödande och föga entreprenöriellt. En sorts intellektuell dvärgväxt. Med ett minimum av självaktning borde man ha bredare visioner än så. Släkten Lauritsen var dessvärre ett skolexempel på problemets andra sida. För det som en måttligt dresserad apa kunde klara av låg ändå utom räckhåll för i synnerhet käre far. Och lika mycket hans bror, onkel Hans Olav, liksom fastrarna i den andra släktgrenen och kusinerna. Särskilt terroradvokaten Erik. Just han var förmodligen värst. Han till och med skröt med att han inte ägde några aktier och var aktivt ointresserad. Deras hållning var obegriplig. Eller om man snarare skulle se den som extremt omodern. De hade alla ärvt pengar efter den tidigare generationen, gammelonklarna och deras fruar. Startkapitalet var alltså gratis, manna från himlen. Men detta kapital låste de sedan alla in på bankernas sparkonton mot 4-5% ränta, när inflationen låg kring 10%. Det var inte dumhet i enkel mening. Snarare någon sorts konservativ snobbism. Ärvda pengar var fint. Pengar som man tjänade på eget arbete var mindre fint, men åtminstone okej. Men pengar som man tjänade på spekulation, alltså vanlig sund och förnuftig förvaltning, var rent ut sagt fult. Att kusin terroradvokaten var särskilt hårt ansatt av just den senare typen av tvångsföreställningar gick i alla fall inte att begripa. Han var en relikt från 1968, antagligen socialdemokrat och säkerligen anhängare av regeringens idéer om löntagarfonder, alltså konfiskation av alla industritillgångar på den fria marknaden. Att en sådan person placerade sitt sparande på bankkonton stämde rätt väl med en sorts pervers övertygelse. Men hennes far till exempel, han hade röstat på Högerpartiet i hela sitt liv. Och inte bara för att han var för sänkt arvsskatt och bolagsskatt. Vad fick honom att förstöra sitt kapital på bankkonto? Han borde ju kunna se risken att pengarna tog slut före hans död. Och vad skulle han säga då? Hoppsan, där tog kontanterna slut, så nu får vi gå från gård och grund. Eller vad då? Det var inte lätt att förstå varifrån han fått sin naiva syn på pengar. Även om det låg närmast till hands att söka etnografiska förklaringar. Farfar Oskar hade varit en äkta entreprenör och systematiskt byggt upp sin förmögenhet från ungdomens elefantjakt i Afrika och affärer i Mahogny, hela vägen fram till innovationer inom både teknik och byggnadsverksamhet. Han tycktes ha gått bredbent rakt fram i livet, utan att någonsin grubbla över hur man skulle hantera pengar. Farmor Krista var ett knepigare fall. Å ena sidan var hon en sorts knäppjöksocialist, eller rent av urtidskommunist från ryska revolutionen. Å andra sidan var hon aristokrat, friärinnan från Moltke. Förmögen från vaggan till graven utan att någonsin behöva.